Podplay.
Okej, men kommer det kommer vara, jag måste, det kommer vara beständigt.
Kanske låter jag galen. Kanske låter jag galen. Kanske låter jag galen.
Du lyssnar på Lille Lördag med mig, Anita Clemens.
Och mig, Ann Södlund. Och det här är ett nedsmetat avsnitt.
Ja, det är ett nedsmetat avsnitt. Jag tänkte på en gång på när jag var tillsammans med en kille. Eller vi var inte riktigt ihop. Vi dejtade, kan man säga. Grejen var ju att han hade ju dejtat min kompis också. Och det var ju lite så att hon sa så här: men du kan ta honom, jag bryr mig inte. Och jag var så här: ja, men han är helt okej. Men jag bryr mig inte riktigt, du kan ha honom. Och så höll vi på så där. Så det blev liksom en rätt så här kärlekslös lek på något konstigt sätt. Båda ville, men båda blev sårade ifall den andra gjorde. Och killen, han får ju som liksom en pingisboll mellan oss två. Och till sist så slutade det med att det blev ett jättedrama mellan oss och ingen fick röra killen.
Det var liksom Bachelor före sin tid.
Det var Bachelor före sin tid. Och jag tänker rätt mycket på hur urholkad hela relationen blev i den där liksom, i det där sammelsuriet av känslor. Men vi låtsades hela tiden som att glaset var rätt halvtomt. Men det var ju halvfullt exakt hela tiden. Mm. Och vi låtsades hela tiden som tvärtom. Och det är väl lite av vad den här podden kommer att handla idag. Om liksom den kärlekslösa leken och liksom antagonisten uppe på läktaren.
Precis. Det handlar ju om den här rädslan av att förlora någonting. Som ni var ju rädda för att förlora den här killen redan innan ni hade vunnit någonting.
Exakt.
Och så är det ju även, tycker jag, i Bachelor. Det är ju så intressant när nya tjejerna kommer in i avsnitt 19, tror jag, och säger så här: men gud, vi kom dit och insåg att de här tjejerna var helt besatta av de här killarna. Och det är också att man är, det är ju en bubbla. Det är ju liksom en isolation som också gör att jag tror att man känner den här, vad ska jag säga, gamla tidens biologiska känsla att så här: om jag inte fångar den här mannen, då hamnar jag på glasberget och faktiskt fucking bokstavligen kommer dö.
Ja. Och så är det ju definitivt. Alltså, de är ju också helt frånkopplade världen. Så det är ju klart att så här, det är rätt lätt för en ny, vad ska jag kalla det för, civilisation att uppstå, och där helt nya regler också uppstår. Vi kommer tillbaka till det lite senare i avsnittet, men nu kör vi.
Jag tänker också på det här med sårbarhet. Att det tror jag också du har känt, att man är inte så modig att man vågar vara sårbar, så man spelar rollen av att man inte riktigt bryr sig, fast man gör det, som du berättade om här inledningen med dig och din kompis. Och där har ju hänt några kompisar till mig som inte har vågat sänka garden och älska fullt ut. Och sen har de blivit lämnade och hamnar liksom helt chockade, och det tycker jag man har sett i Bachelor också, så här: va? De kan inte förstå att de inte blir valda, för de har gjort alla rätt, de har liksom kråsat och kusat och myst och varit snygga och hit och dit, och ändå så väljer Simon eller Sebastian någon annan. Och det hände också en kompis till mig, att hon blev lämnad just på grund av det här skälet, att han kände sig: men nu har vi varit tillsammans så många år och vi har barn och allting, men jag känner att du har fortfarande inte sänkt garden, du vågar inte komma mig riktigt nära. Så att han lämnade henne och träffade någon ny, och hon liksom, ja, men hon var i chock i flera år. Hon hade inte förstått vad han menade. Vad är en sårbar kärlek?
Ja, men jag vet inte, för det är ju, du vet ju du att jag är jätterädd för att vara sårbar. Men de gångerna jag är det, så kommer det ofta med rätt mycket positiva effekter. Som jag är så jävla rädd för jag kan inte se det på andra sidan, förstår du, innan jag vågat vara sårbar. Så att så här, det är som att jag värjer mig in i det sista, men sen så är plötsligt när man då släpper på, så är det så här, då är det mest ofarliga på jorden. Inte det märkligt?
Ja, men det är ändå så här, jag vet inte, jag tycker det är så fascinerande med flera av mina kompisar som jag tänker så när de lämnar en relation. Så är de liksom ganska klara. Det är klart att de är ledsna och det är jobbigt och säkert att man har barn och så här, men de är ändå så här: Ja, men vi hade ju ändå ingenting de sista åren. Det är ju ingen skillnad mot nu. Nu hänger vi med mina kompisar och får mer kärlek än när jag var med honom. Medan kanske en person som jag, som är en medberoende person, ändå kan älta ganska länge och så här, kämpa alldeles för länge för att, så här, för att jag är så rädd att vara ensam. Liksom. Mm.
Ja, men den kan jag också känna igen mig.
Ja, och det var som det finns något så här imperativ att så här, för att kunna göra sig fri måste man dansa liksom, typ med dem man dansade med under barndomen.
Mm.
Man måste tillbaka till det som var för att kunna bli fri från de bojorna. Liksom. Mm. Och jag vet inte, om jag tänker på mig själv så tycker jag att jag är ganska mycket den personen jag är när jag var liten. Att det är så här, jag, liksom, i mig själv eller vem jag är har jag inte blivit så himla annorlunda.
Nej.
Vad känner du? De rädslorna som var då eller de styrkorna är nog fortfarande.
Men jag, dels mina styrkor. Liksom, min mamma är jättedement, min pappa har gått bort. Så att jag är också så här, jag har ju varit så otroligt ledsen för att det inte finns någon där som kan berätta vem jag var. Jag kan ju bara liksom gå till ursprunget av mig själv och sen se på mina barn. Jag vet ju att ett barn är mer likt mig som jag var när jag var liten än det andra barnet liksom. Och då kan jag liksom på något sätt återuppleva mig själv igen, men det blir fortfarande någon form av hybrid av vem jag faktiskt var. För man kommer ju inte ihåg sin barndom helt fullt som vuxen. Jag kan vara så här, ibland dyker det upp så här fragment, ja, men jag hade också rätt stora fötter när jag var liten. Alltså du vet, ja, men det där gjorde jag också. Mm. Men man kommer ju inte ihåg, man kan ju inte säga så här, det här var jag. Det kan ju faktiskt bara en förälder göra. Och när den personen inte längre finns där och kan berätta det, då blir du rätt ensam. Sen är min situation såklart specifik i och med att jag inte har syskon och är adopterad. Så att så här, i mitt fall så handlar ju snarare grunden om att jag så här, kanske börjar skapa som någon egen form av person väldigt mycket senare i livet än många andra. Jag kanske inte börjar formges förrän jag var 15. Då kan jag vara så här, tydlig med att ja, där är jag nog rätt lik mig.
Mm.
Sen 15 så har jag nog varit rätt lik mig. Men de där andra åren innan, då kommer inte jag ihåg. Eller då måste jag ju få hjälp med att bli återberättade på något sätt. Mm. För där var jag ju fortfarande bara ett sammelsurium av biokemi som skulle liksom till sist bli en person som då blev någon sammansatt massa runt 15.
Mm. Jag tänkte på det för att nu när jag var på min träningsresa i Sardinien så läste jag den här boken som jag fick tips av Sanna. Och den heter ju Allt jag har fått lära mig.
Och då pratar vi om Sanna Lundell alltså som tipsar.
Det var så tipsade boktipset. Och den är skriven av, hon är ju, ja nu, det är hennes första bok. Men den blev ju så världsberömd så att man kan kalla henne författare och forskare och liksom ett litet. Och hon skriver då, den var också etta på Barack Obamas sommarlista i somras.
Oj.
Jag vet inte om ni har läst den, men jag kan väl dra den liksom, lite kort bara. Det, är ju, det handlar om den här författaren Tara Westover's uppväxt. Där hon under hela uppväxten, då hon är mormon och lever tillsammans med 7 syskon och sin visar sig, eller det är de troliga för, bipolär pappa som liksom blir galnare och galnare. Och hela deras barndom går ju ut på att de ska förbereda sig inför domedagen.
Just det.
Mm. Och det är liksom en galen mans verk. Och det handlar mycket om liksom medberoende och förtryck. Och att kvinnor ska hålla sig inom ett visst schack. Och att män får bete sig hur fan som helst. Misshandla sina syrror eller offra sina barn på grund av pengar eller vad fan som helst. Och jag tycker att det är en otroligt intressant bok, jag sträckläste den, men till syvende och sist, trots alla galenskaper och trots att hon bryter sig fri och får stipendium på Harvard och Cambridge och hit och dit, så är det liksom så svårt att göra sig fri från den man, någon annan har definierat vem man ska vara.
Det sitter en antagonist på läktaren och säger att du är inte så bra som du tror.
Precis.
Under tiden alla står och jublar och klappar händerna på sidan.
Precis.
Och så väljer du att se den antagonisten för att du är fortfarande jag-svag.
Mm.
Och då blir det liksom som att den är så här sanningsserumet i ditt liv. Mm. Att den har sett igenom dig. Och då blir du så knäckt, för då kan du inte ta in allt det goda.
Mm. Och liksom att det är någon annan egentligen som definierar vem man är när man är liten, om man inte har världens bästa föräldrar. Och det är ju väldigt få barn som har det, ärligt talat, som låter barn definiera sig själva. Och det är ju svårt att inte sätta människor i liksom, ja, det är lättare att lära känna och leva och navigera i verkligheten om man säger, ja, den är så, den är så, den är så. Annars blir det liksom det är lite som en skvaller. Det blir svårt att navigera sig i verkligheten när man ska träffa kanske 30 personer per dag liksom. Men just de här religiösa liksom galenskapsföräldrarna som då, hon hade ju liksom inte, hon visste ju inte ens vad slavhandel var när hon började i Cambridge när hon var typ så här 19 år.
Okej.
Okay. Hon bara så här, jaha, jag trodde det var någonting som de frivilligt valdes hade för. Och hur hon är liksom, ju mer hon lär sig och tror att hon är fri, så är det ändå sån, det är sån skam för henne, för hon kan ju inte berätta för de hon träffar, någon pojkvän och kompisar, var hon kommer ifrån.
Nej, just det, såklart.
Det är liksom för galet, det är för galet, det är liksom för galet att berätta om. Och sen till slut så inser hon så här, om hon någonsin ska kunna göra sig fri så måste hon prata med någon utomstående liksom, en terapeut. Och det är så jävla häftig resa när hon gör sig fri. Det tar ju många, många år. Hon vacklar fram och tillbaka. Men när hon gör sig fri från skammen.
Mm.
Att den här galna pappan som har byggt sig 70 rum där hemma. Det hela hans liv går ut på att han gräver ner bensin och domedags. Och det är pistoler och vapen. Eftersom han väntar på då Guds, ja, år 2000. När vi alla trodde då att om man var uppe och flög eller satt med sina datorer så skulle det bli en bug. Kommer du ihåg det?
Ja, ja. Y2K.
Ja, och jag var faktiskt flög till Thailand då. Så att jag säger, nu kommer allt slås ut och vi kommer dö. Och så här, hela hennes liv är uppbyggt efter det.
Mm.
Och, men sen så... Sorry, så jag ska inte spoila, men det finns liksom en del i boken när hennes
föräldrar... Du är ju rätt bra på att spoila. Du spoilade ju en,
en
baby shower i helgen.
Nej, det har inte gjort.
Okay,
det är hemligt. Ja, men det blev ju ingen som tur. Ja.
Vilken tur, säger det väl.
Verkligen, säger det väl. Den lättnade jag bara... Ja. Hur som helst så kommer föräldrarna till, liksom, åker över Atlanten.
Men spoilar du nu eller inte?
Nej, jag gör inte det. Men det är så vackert när hon väljer att inte vara med i hans galenskap längre fast hon vill.
Mm.
Och hon vet liksom att hon kanske måste offra allt. Sin familj, sitt liv som hon visste. Men det är så här, hon kan inte bara.
Nej.
Och han liksom försöker då, ja men nu är sista chansen, Satan har tagit tag i det. Men om han då får hålla handen med den jävla eterisk olja som morsan har gjort, om man får hålla handen på hennes huvud, då är det bra igen, då får hon vara med i härligheten liksom. Hon sitter där och hon säger, det är så enkelt att bara låta den där knasiga pappan som hon ändå älskar liksom, som har blivit knasig och knasig, får bara ta den där oljedroppen och liksom lägga på hennes huvud, och sen åker de hem till USA och hon är kvar liksom i England, i Cambridge. Men hon bara säger, det är som att hela kroppen så... Och det där har man ju känt några gånger. Liksom, när man inte är kär någon längre ska man ha sex. Man bara säger, nej men... Det är ju som... It's like a fucking rape. Fast det är ju inte den andras fel.
Nej.
Men att kroppen säger ifrån. Men det jungianska är ju att, liksom, att skammen är ju själens sumpmark. Jag tycker det där är så spännande. Jag tycker så här, våran kultur... Jag läste om någon forskare som sa att... Så här, fan, det är en pandemi i skam i den här världen nu.
Ja, men så är det ju. Och om man liksom tänker då på den här baksmällan utav sårbarhet som man då går in i när man liksom måste ta i de här känslorna, då blir det ju rätt starkt. Jag tänkte på, ja, men Erik Selin, ni vet, han kända fastighetsmagnaten som hade en relation med Isabella Löwengrip, som då var tillsammans med Jenny.
Precis, Jenny Selin. Det här var ju den sommaren när kanske ingen förstod att Isabella höll på, eller hade nästan redan förlorat fotfästet.
Precis.
Hon skulle flytta till New York, hon hade liksom 7 assistenter.
Ja, men hon tackade farväl till Sverige i sitt sommartal. Vi kan lyssna lite på det här.
Mm.
Så insåg jag där och då att nu var det dags. Jag är klar med Sverige. Jag vill ha hela världen som min arbetsplats. Och tiden är rätt. Jag ska till USA. För om jag verkligen ska bli världens mäktigaste kvinna så måste jag lyckas där. Kanske låter jag galen som har den här målbilden.
Här har ju faktiskt Isabella Löwengrip drabbats av ett så kallat storhetsvansinne.
Exakt.
Mm.
Det verkar ju drabba folk då och då. Jag såg nämligen på den här dokumentären på SVT om Johan Kamitz. Du vet, han kända videoregissören som satt egentligen... var creative director för Diesel och gjorde Save Tonight. Okay. Ja, men du vet, massa musikvideos och ja, reklamfilmer. Han förlorade också fotfästet under en period. Mm. Så det verkar hända väldigt uppvaktade personer.
Ja, men det är ju inte konstigt. För det finns ju bara jag säger när man är så där framgångsrik.
Ja.
Ja, hur som helst, men jag kommer ihåg
den. Och likadant i bo.com eran.
Alltså, ja.
Ja, och jag lyssnade på podden faktiskt, kan jag tipsa om bo.com, liksom, där då journalisten Salka Hallström jobbade som redaktör under en period. Och hon sa också att hon tyckte det var jävligt jobbigt i den här väldigt brittiska affärskulturen där allting också går ut på att slicka uppåt och säga vad mycket väldigt ja-sägare. Mm. Och det som händer på andra sidan är att de som är högst upp fattar liksom inte att det är åt helvete. För att man skyddar toppen istället för att så här utsätter toppen för så här, hallå, det här händer.
Mm. Bo.com var ju en...
Det var ju första techboomen.
Ja, det var ju alltså tre ungdomskompisar. Jag har för mig att de pluggade i Lund.
Ja, det var två Lunda studenter och sen så var det Patrik Hagelin som numera är vd på i Equity. Som drog igång där. Och Patrik kom från finance och de andra två var två glada entreprenörer. Ja. Som hade både gjort hit och shit.
Mm. Hon hade ju auran av adel och herrgård. Jag kommer att de köpte också en herrgård. Jag ser den framför mig.
Ja, idag har hon en äppelodling.
Ja. Nej, men de kom först och de var perfekta pionjärerna. De såg rätt ut, de hade rätt bakgrund och de kändes heta och spännande. Liksom.
Mm, de var ju trots allt bara 28 år och får liksom över miljarder i liksom riskkapital tills proppen går ur bolaget. Mm. Och vi ser ju samma sak idag i flera techbolag, att det är exakt samma sak. Folk kastar pengar på folk utan att det finns täckning eller ens en idé. Mm. Mer än nedklottrat på typ en servett.
Det som hände med Isabella Löwengrip, att hon hade ju skapat en demonisk bild av sig själv.
Mm.
Som hon inte längre kunde leva upp till, eller orkade leva upp till, eller ville leva upp till.
Nej, men tror du liksom att det var kärlek mellan henne och Erik, eller var det liksom en kärlekslös kärlek? Förstår du vad jag menar? Idén om kärlek, idébilden av det.
Jag tror att han gick igång på alla cylindrar.
Ja, det är jag övertygad, precis. Men hon är ju väldigt lik hans då exfru.
Ja, jag såg det också, en yngre kopia.
Men jag tänker
min
att det
största
måste vara,
skräck.
Ja, men jag tänker att det måste vara den ultimata kränkningen.
Ah.
Att en partner blir ihop med någon som ser ut som en yngre version av en. Mm. För då betyder det att den har inte ens värdesatt ens personlighet. Den har bara värdesatt ens yttre.
Mm.
Man levt ihop med ett skal.
Jag kommer ihåg the holy grail av att välja någon som ser ut som en sex.
Vadå?
Du vet sångerskan Dilba Demirbag.
Ja.
Vi kan lyssna lite på hennes största hit. But I'm sorry this illusion has caused you a lot of pain and I have no solution. I'll try to never be back again. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Jag var besatt av den här låten. Jag sjöng den dygnet runt. I duschen, utanför. Det, liksom, jag tyckte jag var. Det var jag som borde ha sjungit den.
Okej, synd.
Ja, det blev inte det. Nej. Hon var tillsammans med, eller gift med en man som heter Martin Svensson. Som gjorde några riktigt kitschiga pop-tuggummidänger på 90-talet. Mm. Och sen skilde de sig och så gick det väl liksom en liten stund. Och sen så hade han en ny tjej. Som inte gick att skilja åt. Det var så, hur mycket man än tittade på de där bilderna på Dilba hans nya så var det så här. Och sen så skaffade Dilba en ny och då kunde man inte se någon skillnad på.
De har ju verkligen hittat en smak.
Freudian slip,
tror jag. Alltså, verkligen.
Och det kan väl vara bra.
Ja, men då undrar man ju så här, är det innehållet som räknas eller inte?
Nej, jag vet inte.
Och det kan man ju också fundera på i Bachelor, för det har ju stormat ordentligt nu sista veckan. Det har varit mycket liksom ställa killarna mot väggen, eller framförallt Sebastian. Jag har bytt kille förresten.
Va?
Ja.
Sköka.
Ja, jag vet.
Vadå, du kommer bli catfight?
Du kommer bli catfight, vill av oss. Ja. Jag vill också ha Sebastian.
Vi ska återkomma lite till, det var faktiskt Joel som sa att vilka skulle ni vara där inne och vad skulle ni göra för att liksom snå åt er killarna. För att så här, nu går det inte längre att vara en snygg tjej i mängden i Bachelor.
Nu måste man ju ha någon extra. Nu är det personlighet som räknas.
Precis.
Nu måste vi prata innehåll.
Plus ett Lucia-utseende.
Ja, utseendet finns ju där och det kommer ju fortsätta finnas där. Men man hade ju inte varit med i tävlingen, eller man ska kalla det för. Det är ju en tävling.
Ja,
det går alltså, inte att frångå.
Nej, men vadå? Det är den som är liksom den som är bäst.
Den som spelar spelet
och starkast bäst. Vinner.
Ja, så är det ju.
Ja.
Survival of the fittest.
Nej, men det är så här, det är en tävling och därför kan jag bli lite så här, okej, om man är på någon, inte vet jag, någon semesterresa och verkligen åker dit med sina väninnor, då är det väl jävligt konstigt om man ska snurra den.
Tänk dig själv vara på en semesterresa med dina väninnor och alla blir kära i samma kille. Det är klart att det ska bli konflikter.
Ja, det är ju bara som att be om det.
Ja.
Mm.
Men du, ja, vi har ju valt då samma partner plötsligt. Jag har ju precis gått då från Simon till Sebastian, för jag tycker att Sebastian har ett större emotionellt kapital. För helt absolut plötsligt har insidan börjat räknas för mig med. Uppenbarligen tycker jag att Simon hade det mest liksom attraktiva utseendemässigt utav de två. Men nu när det börjar komma till insidan så tycker jag att Simon rasslar tom som en tunna.
Det är mycket som skakas där inne. Fast inget av värde. Men Sebastian är ändå, tycker jag, en tänkande, mysig, empatisk och lite så här. Menar, det är som att han har ett litet S i rockarmen hela tiden. När man tror att det är tomt så fylls det på.
Ja, och han är fylld av kärlek. Man känner att han har så mycket kärlek att ge.
Jag vet, han är nästan för mycket kärlek.
Ja, och det håller ju på faktiskt att bränna ut honom. Ja. Han håller ju på faktiskt att hoppa av. Så Malin fick ju gå dit och ha ett seriöst snack med honom. Och tvinga honom till att bli lite tuffare i sina beslut.
Mm.
Det verkar funka ett tag, men sen har det gått så där.
Precis, men han har ju gift sig.
Han har ju fejkgift sig nu.
Alltså det där tycker jag är kittlande, att så här, få sätta på sig en bröllopsklänning och låtsas gifta sig. Alltså det är lite typ det finaste man kan ge någon 2021.
Gud, ja.
När ingenting annat betyder någonting.
Och jag blev också så fascinerad av när Elvira då, 23 år, säger att så här, hon tror på livslång kärlek och det perfekta bröllopet. Och man så här, du lever i La La Land, lilla gumman.
Mm.
Hon har liksom inte förstått någonting om livet, men det är ju jättefint på ett sätt.
Men jag tänker på det, min kompis...
Man måste väl göra det om man ska ställa upp i sånt här program?
Ja, men det måste man. Men samtidigt så tror jag att det där, vi pratade ju om det innan, alltså det håller på att luckras upp och förändras lite. Vi pratade om så här, man kanske inte ska prata i termer om så här, kvinna och man och kön hit och dit. Och den yngre generationen, de vill vara gender free.
Ja, men då är det en maskulin och feminin komponent.
Precis.
Oavsett vad man nu lablar det på för liksom HBTQ etc.
Men vi som lever liksom i 40 plus världen, jag tror inte vi fattar hur fort det har gått. En kompis dotter till mig, hon går ju på universitetet nu. Och hon är liksom minoritet, för hon har en kille. De är såhär, va, har du en kille? Så, nej, vi är gender free. Typ. Vi är med kille eller tjej. Så här, det spelar ingen liksom roll för oss. Där är hon minoritet för att hon har en kille.
Så roligt. Ja, men tillbaka till det vi skulle prata om rörande dig och mig. Hur hade vi utmanat killarna nu när det börjar handla om liksom insidan och inte utsidan? För utsidan är vi redan körda, du vet.
Vi hade helt
glömt bort det. Både du och jag blir lika chockade.
Vadå, vill inte en 26-årig kille ha en 50-årig tantalora som är för 5 barn?
Nej, det var helt chockad.
Självbild, sårbar, nej, modig.
Nej, men, galen, ja.
Ja, men jag tänker så här, att det är svårt eftersom det är en tävling och man vet att så här, det handlar så jävla mycket om kemi, så måste man ju sticka ut.
Men precis, men ska man då, för jag tänker att en strategi är att bara försöka läsa av killen och egentligen försöka träffa hans punkter i det här. Eller handlar det om att så här, skapa ett ömsesidigt likande, det vill säga att vi känner samma saker om samma saker.
Mm.
Vad kommer sticka ut mest? För det är ju ändå ett extremt kurtiserande.
Vet du vad vi borde ha gjort?
Nej.
När vi är med?
Nej.
Vi borde göra en... Det finns ju en väldigt känd skådespelare och manusförfattare i Sverige som blev väldigt, väldigt kär en kille och tänkte så här, fuck, he's over my league. Så hon och hennes syrra, de kartlade honom.
Nej.
Alltså, totalt. De är väldigt smarta bara två, så det var inget så här halvdant jobb. Utan det var så här, okej, vad gillar han för musik? Vad har han för tjejer innan? Vad gillar han för mat? Bla, bla. Och sen skrev hon till sitt verk. Och visste då allt. Om hans svaga punkt, om man säger vad han gillar för typ, vad han gillar för mat, vad han gillar för artister, bla bla bla. Det kanske vi hade gjort.
Vi hade gjort en
jäkla research.
Ja, men jag hade gjort en research. Fast grejen är så här, jag dejtade en fotbollskille och så skulle jag då låtsas kunna allt om fotboll. För det trodde jag, det var han ville ha.
Det är väl han, Glenn Hussein.
Mycket yngre än så. Nej, men då tänkte jag så här, han vill ju åtminstone att man ska koll på läget. Ja, för jag, okay, jag var rätt ung och övertolkade scenariot och tänkte på samma sak. Jag ska måla upp en slugplan. Mm. Jag vet vad nu. Det här är också lite pre-sociala medier. Så man fick ju liksom då genom vänner försöka förhöra sig och liksom skapa någon form av bild av vad han gillar musik. Aha, han gillar det här. Han gillar den här maten. Här hänger han ofta. Okej, okay, ha koll på området. Och sen så säger han, ja, han spelar fotboll. Ja, men du kanske ska ha koll på var de ligger i allsvenskan. Ja, okej, okay, whatever. Han var ju tyckte att det var, han tyckte det sög rätt hårt att alltså jag brydde mig så mycket om fotboll.
Han bara, men det är lite som när jag så måste gråta för att Mattias ska spela tennis med mig. För att han är så här, men varför ska liksom, du gör ju det med mina tjejkompisar, jag gör det med mina killkompisar, varför ska vi spela ihop? Jag är så här, Jessica Wagens kille spelar paddel med henne.
Det vi skulle komma fram till är så här, ja men okej, om det är våran strategi så tror jag att vi kommer förlora på det.
Tror du?
Ja, jag tror det.
Men mitt problem när jag ser tillbaka på alla män
som har tagit på mig. För vi glömmer hela tiden bort att det finns en mot, alltså att det finns, vi är en sändare, men det finns ju också en mottagare. Och det glömmer ju de här tjejerna bort rätt ofta, för de tror ju utifrån den teorin jag hade tidigare, utifrån någon form av ny Tinder-verklighet, att det räcker att sända och räcker att välja. Mm. Att det inte ska finnas en mottagare som ska uppleva något på andra sidan. För de blir så chockade, de här som åker ut, så att de förstår ju absolut ingenting hur de kunde bli bortvalda.
Jag har ju kört mycket efter the game-metoden, att jag har spelat svår försvunnit. Jag ska vara på en inspelning för att se om jag kan höra av mig.
Så, nej, men det verkar ju inte riktigt funka.
Nej, men det funkar inte. Dels för att du har för kort tid på det, och dels för att säga, jaha, men om hon ska spela svår, så här, skit i henne då.
Ska jag inte uppvakta henne när det är 3000 andra tjejer som bara kastar sig knä som det en rockstjärna?
Liksom. Smörgåsbordet är liksom, det finns för många ingredienser på smörgåsbordet. Då tar man köttbullen istället för sillen ut.
Men det här nya då, att det liksom ska vara någon form av så här rättvis förmedling. Att de har liksom förvandlats till ett gäng panelhönor där man ska få varannan dans.
Ja,
vad säger vi om det? Det är ju Emelies då påfund.
Ja, jag vet. Men tyvärr, Emily, det, är liksom, det kommer inte funka. Det här är fel tillfälle. Det är så här, om du ändå är med där, då får du vara med på liksom de givna spelreglerna i krig och kärlek. Och det är så här, slåss till sista droppen.
Hon är rätt stark och hon har ju liksom rätt mycket makt över många tjejer i den här gruppen. Så att det är många som då har ju plötsligt så här, tänkt så här, ja men det här är nog smart, men egentligen är det ju Emily som är smart och outsmartar dem. Eller?
Ja, jag vet inte, men jag har kommit på en ny taktik.
Mm-hmm.
Att jag skulle vara lite mer så här, the girl next door. När alla kommer med så här, klänningar och uppsminkade med rosa läppglans, så skulle jag så här, köra jeans och en vit skjorta.
Ja, då
och
lite man ju.
Ja.
Det är kör smart.
Jennifer Aniston.
Det är smart.
Tack.
Men jag tänker ändå att det blir liksom en rätt så här, kärlekslös lek det här. För helt plötsligt är de i det där gränslandet som jag var med den här rättviseförmedlingen med mig och min tjejkompis, och skulle jag då, nej jag bryr mig inte, nej men jag bryr mig inte, nej men jag bryr mig inte, nej men, och så blir det ingenting.
Mm.
För, så här, vad, för du är ju så jävla rädd för att vara sårbar, och du hade ju någon teori här om Brené Browns gamla TED-talk.
Precis, Brené Browns gamla TED-talk handlar ju om att hon pratar, vad är de 20 minuter om det här TED-talk? Ja. 15-20 minuter. Hon är en amerikansk forskare som hade forskat, då hade hon kanske forskat 7-8 år om liksom vikten av att våga vara sårbar.
Mm.
Eftersom det handlar då om att släppa skammen. Hon pratar mycket om skillnaden mellan skam och skuld. Att skammen är så självriktad. Så här, gud, jag är dålig. Jag är liksom, jag är inte värd det här. Jag kommer aldrig kunna ta mig ur det här. Och medan skulden är då, fan, det där var jävligt dåligt av mig. Jag var otrogen eller jag var dum mot den. Eller jag brände massa pengar hit och dit. Och att det är sån otroligt stor skillnad. Och att känslan är också helt könsneutral.
Mm.
Män och kvinnor mår lika dåligt av liksom känslan av skam, men den är olika definierad liksom. Som hon pratade om en ny forskning då av en Mahalik, en professor i Michigan, och han, ja men, när han frågade kvinnor och män om deras olika liksom inställning till hur en kvinna och man ska vara, så är det ju fortfarande att en man ska vara maskulin, inte våga sig sårbar, ja men så här, klara av om någon så här, slår på en, ska man slå tillbaka, ja men, alla de här gamla manliga klassiska som idag då framstår som omoderna attribut.
Mm.
Medan tjejer ska då vara, ja men, snygga, smala, bra mammor och liksom hela tiden klara sig utan att be om hjälp.
Just det.
Och det där går ju liksom inte i längden, för att man går under och blir förstörd. Och det tycker jag också är så jävla tydligt i den här boken då, allt jag har lärt mig, att hur dåligt den här dottern mår då på andra sidan jorden när hon pluggar. Hon, någon rotfyllning faller isär och hon sitter liksom med feber i 9 månader. Hon har ingenting att äta. Hon kan, och så säger prästen i mormonkyrkan, och säger, du kan skriva på här så kan du få $4,000. För jag har pengar som jag kan dela ut då till med människor i församlingen som har extra tufft och sådär. Och hon kan inte ta emot det här. Hon kan inte be om hjälp. Hon förlorar hela sitt liv och liksom nästan dör och sitter med den här tandlossningen nätterna igen och kan inte sova. För att det är så svårt att släppa liksom prefixet att vara den perfekta kvinnan.
Mm.
Så jag tänker att, som du och jag pratar om, att det handlar mycket om det att man tar så mycket personligt.
Ja, men precis. Jag tänker också att så här, jag tror att jag är mycket enklare, lättare för att vara sårbar idag. Och det tror jag faktiskt på riktigt att jag har. Mm. Men det är fortfarande ett extremt motstånd i mig. Jag är fortfarande ett barn på skolgården som har ryckt en annan unge i håret och måste säga förlåt. Mm. Eller jag har under hela mitt liv haft extremt mycket svårt att be om hjälp. För att jag ska vara så stark och det ska gå så bra och allt det där. Och jag märker att det finns ett så här mönster i mig, för att jag kommer på så här en kurva där jag vill någonting så otroligt mycket. Ja. Och när jag är högst upp på den krönet av den kurvan, då blir jag så sårbar. Mm. Så att då är det liksom vidkommet med att inte kunna få det jag begär, för jag kommer bli så sårad ändå. Utan jag måste liksom alltid vara på andra sidan den kurvan för att saker och ting ska
börja ske. Jag bryr mig inte riktigt.
Typ jag bryr mig inte riktigt mentaliteten.
Mm. Ja, då, den har jag sett hos dig.
Ja, då börjar saker och ting alltid hända.
Mm.
Det är konstigt alltså. Så därför tänker jag, utifrån ett bachelorperspektiv, de här tjejerna, man ser ju liksom några som håller på och faller igenom nu. Chilera och liksom några till. De som vill någonting har ju helt plötsligt börjat tappa perspektiven på det. Helt. De kommer inte klara det här. För att det kommer liksom ta för mycket energi för dem. För de är liksom på högst upp på den här kurvan. Mm. De som har liksom passerat krönet, förstår du vad jag menar? Och jag på andra sidan inte riktigt bryr sig.
Ja.
Det är de som kommer gå längst. Mm. Och därför ligger fortfarande Elvira och Elin rätt bra till. Men Elin börjar skaka.
Det här är ju moment 22 tycker jag, även i det liksom moderna samhället. Om vi tar det här citatet av den här ex-presidenten i USA, Theodore Roosevelt. Han har ju då sitt kända liksom sitt citatreferat, mannen i arenan. Ska jag läsa upp det?
Det är fint.
Det är inte kritiken som räknas, inte den som sitter på läktaren och klagar på hur goda gärningar kunde ha gjorts bättre och när någon inte riktigt lyckas. Istället går all heder till mannen i arenan vars ansikte är fläckat av damm och blod och svett. Men när han är i arenan, i bästa fall så vinner han, i värsta fall så förlorar han. Men när han misslyckas, när han förlorar, då gör han det med stort mod. Och,
Ja, och det går ju liksom lite emot den här andra teorin där man då sitter då på en står då och talar på en arena där det liksom är lovebomba, som vi nu pratar om sociala medier exempelvis, som en sån typ av arena, en publik manege där det är lovebombas, men så är det 1, 2, 3 så kanske inte applåderar eller tycker att det är toppen. Och helt plötsligt då talar de till antagonisten i en själv.
Mm.
För själv känner man sig alltid usel, aldrig riktigt värd det där extra. Jag tänkte så mycket på, jag kollade på senaste säsongen av Wahlgrens värld. Och där pratade Bianca rätt mycket om hur empatilös hon har blivit. Mm. Hur liksom, hon känner ju hela tiden att hon inte är värd kärlek.
Mm.
Att hon inte är värdig och hon kan inte heller ta in när hon får kärlek att det är på riktigt. För att det är en fabricerad kärlek. Och hennes kompisar har ju redan trötta på att höra henne älta liksom, om hur mycket skit hon får. Och tänker mer sig, men bara skit i det då. Gå ut därifrån. Ingen kräver det av dig. Liksom. Så hon får ju inte riktigt den kärleken hon behöver utav dem heller. För att de är ju rätt trötta. Och de som hon får kärlek ifrån, de är ju alldeles för långt bort för att kunna komma innanför. Och så här, ja men Ako skickar blommor i något avsnitt. Nu vet hon har varit utsatt för den här supermobben. Liksom. Och jag kan bara säga det där lilla drevet jag var med om. Så mycket skit jag fick av unga personer som skrev så fruktansvärda saker till mig. Mm. Att ha det liksom varje dag är rätt speciellt. Och det var ju komisk grej i helgen, så skickade en person bara så här: när kommer ditt porslin, kan man köpa det någonstans? Och då skickade de den gamla kollektionen som heter Stories from the Sea. Jag sa, ja, den kommer alldeles strax i en webbshop, håll utkik, alltså, vilket kommer launchas inom 5-10 dagar liksom. För jag tycker inte det nya är så himla fint. Och det var så här: okej, då tack för informationen. Du hade kunnat stannat liksom meningen innan.
Mm.
Bara tips sådär. Ja, men jag tycker det är viktigt att vara ärlig. Och vara så här, ja men...
Av vilka skäl?
Vilken orsak känner du att du måste vara ärlig just med det? Det hade ju som sagt gått bra att stanna liksom, meningen innan. Ja, förlåt jag Asperger. Ja, okej, men jag skiter faktiskt i din Asperger om jag ska vara lika ärlig som dig. Utan du kunde bara stanna på meningen innan och ha en fortsatt fin helg. Och det här är ju det, nu tänker jag allt mer och mer, att människan kanske faktiskt är sitt sanna jag i sociala medier och är ett spelat jag i RL. Så vilket jag är viktigast? För om Bianca nu helt plötsligt känner att så här... Alltså det förstår blir snedvridet. Man får så mycket hat så börjar man ju liksom tro på hatet.
Ja, och då, det är som
det, men det är ju som att människor, i och med att de är filterlösa, i verkligheten är det ju filterfull.
Men jag tänker så här att när man, jag tror att det hände när min mamma hade varit sjuk i så många år och sen gick bort. Och min pappa liksom började kröka och min syrra var mitt uppe i sin familj. Jag kände mig så här som att jag hade gått från typ... Det hade jag inte, men i min värld hade jag gått från så här, lilla huset på prärien och barnen i Bullerbyn till så här, barnen på Frostofält och typ misären i London Street. Or, nej, men så här, ja, men du vet.
Fin film ändå.
London Street.
Okay.
Misär, London Street. Nej, men det, så här, sen jag var ju chefredaktör för någon tidning och jag levde liksom på pappret ett roligt liv. Men jag kände så här, jag levde, jag hade ingen kärlek till mig själv.
Nej.
Och jag fick, det fylldes inte på av de som viktigast i mitt liv, av min familj. Så det blev liksom kärlekslöst. Alltså jag blev så otroligt ensam. Jag blev så här filterlös men också isolerad. Mm. Och jag kommer ihåg att det var så konstigt. Och, nu och det här återkommer till mig som ett upprepande mönster. Att de som jag behövde som mest var de som jag sköt ifrån mig. Mm. För de var också de som var ärliga, de var ändå de som ställde krav, de som undrade hur det var. Alltså, jag var ju liksom en spillrare, jag jobbade dygnet runt, vägde typ 50 kilo, hade tappat hår, tappade rösten.
Men är det liksom vettigt att bli utsatt för så många människor som man blir utsatt för i sociala medier som man faktiskt inte känner och ha en, liksom en jättemärklig envägsrelation med den? Alltså det är jättemånga skitgulliga människor som hör av sig och kommenterar och skriver hela
men
tiden.
Men det är ju skammen. Det var ju det som hände med mig. Jag skämdes ju inför dem jag älskar mest att jag inte kunde hantera situationen.
Nej, men då jag menar så här, då blir det ju en falsk verklighet. För är du man i din situation, det var det jag skulle komma till. Där man förskjuter de som är närmast, där man tror att så här, de inte bryr sig, eller de vill inte veta hur dåligt det är med mig, jag är oviktig för dem. Då börjar du ju helt plötsligt prata med fel arena. Och här blir det ju en förväxling bland människor på sociala medier. Nu säger jag inte längre unga människor, säger jag människor i min
nej,
ålder.
Ja, gud.
Där börjar du förskjuta sanningen. Liksom, vi har ju själva suttit i den här situationen när vi skojade och roll på Ellery liksom, Beach. Och sen så var det några följare som skrev till dig. Och helt plötsligt kröpte innanför huden och så blev det verkligt. Mm.
Ja, det kan ju hända vem som helst. För att helt plötsligt är det någonting som kommer åt den. Och som är liksom en... Ja, som en svaghet hos en själv som man kanske har skojat bort men så inser man att det kanske ligger djupare än vad man tror. Liksom. Men jag tänker på bachelor-tjejerna. Så, alltså, det här blir också moment 22. För att så här kan det vara. Om jag till exempel, du och jag är jättebra kompisar, vill vi båda kära i samma kille, jag gör allt för att få honom.
Mm.
Då när jag har fått honom, då är ju den kärleken smutsig. Mm. Jag tycker inte det är något fin. Det finns ju en Emily Zola roman som handlar om att ett älskande par blir så jävla kära i varandra. Så att liksom de finner ingen annan utväg än att mörda hennes man.
Mm.
Och så ligger de i den där sängen och nu ska de ju knulla passionerat och liket är nedgrävt och de är inte misstänksamma. Och sen kommer det där, uttrycket kommer det från liket i sängen.
Mm.
Att det känns som att hennes man ligger mellan dem hela tiden. Och jag tänker att det tror jag skulle vara svårt för både dig och mig på Bachelor. Att även om vi skulle kriga och vara listiga och liksom... Men inte det som vi säger nu ändå att vi tycker att tjejerna ska göra så här. Är det tävling så är det tävling. Så skulle ju segern köttma vara bitter liksom.
Ja, men jag tänker att så många konflikter liksom sker idag på grund av dels den här konstiga tävlingen som hela tiden pågår, men också att man helt plötsligt validerar sin sanning olika. För helt plötsligt är ju då den här så kallade ärligheten som finns på sociala medier, den är ju brutal.
Mm.
Men den är också väldigt mycket ärligare kan du i ett, vad ska man säga, i ett jag-svagt tillfälle uppleva än vad dina faktiska kompisar tycker och säger till dig. För att du helt plötsligt kanske vill höra någonting som passar dig i ett tillstånd som du mår just nu. Så att,
men sen, ja, jag fattar,
förstår
sen,
du vad jag menar? För när man håller på och förskjuter sådär som du gjorde under din, gjorde jag också under skilsmässan liksom, man vill inte, man tycker inte man är vattenvärd och man vill inte ta tid, man vill inte ta plats, alltså allt det där, då helt plötsligt
är det en kackelacka.
Ja, då är det liksom en massa som vill lyssna på dig där ute och tycker att du är spännande. Och jag ser så många gånger, jag har ju själv varit där, och jag ser det hela tiden runt omkring mig, människor som har förlorat fotfästet i sociala medier och mer pratar med massan än att lyssna på dem runt omkring. Personligen börjar jag ju känna just nu, sen kan ju det här förändras, att jag är rätt trött på sociala medier. Att jag är rätt trött på att kommunicera. Jag är inte speciellt kul där längre. Jag har ju ett humorkapital. Och vart ska jag lägga det? Ska jag lägga det på sociala medier eller ska jag lägga det någon annanstans?
Mm. Var ska man lägga sitt så här livskapital?
Ja, var lägger man livskapitalet och vad väljer man att göra? Och jag ser ju människor som är i det och liksom håller på och postar och liksom gör grejer hela tiden. Det är klart att de får mycket, mycket innehåll och mycket, vad heter det, feedback på det. Jag känner just nu att jag orkar inte riktigt.
Nej.
Men, sen så men att våga vara tråkig är ju också en styrka. Mm. Men det är ju jävligt läskigt just nu.
Men det är ju modigt och det handlar ju om att så här, nej, jag orkar inte mer. Och det är också väldigt svårt för mig att säga så här, jag märker det att jag tänker att jag ska vara en person i människors ögon. Och sen när jag inte orkar vara det så märker jag också att människor blir besvikna.
Mm.
Och det är ju priset man får betala.
Ja, men vad är priset alltid för man får betala? Det är, jag är trött på det där uttrycket. Gud, det är som att man så här, står i liksom någon jävla gratis tjänst, förlåt, namn och liksom ska leverera och bjuda på content och underhållning hela tiden, som att det är det mest naturliga i världen. Är det? Är det det? Det är ju jättemärkligt. Men, apropå det, har vi fått en lyssnarfråga till dig, Ann.
Till mig?
Ja.
Oj, så spännande.
En kvinna som jag vet är väldigt nyfiken på att veta. Varför sätter du inte upp håret när du tränar?
Är det hon?
Nej, men, och då har hon hört av sig till dig.
Ja, ja. Nej, men jag, nu är så, det är samma sak här. Hon har hört av sig till mig 4 gånger.
Hon har hört av sig till mig på också.
Ja, okej. Okay. Fast från början var det så här, du skulle vara så fint uppsatt hår, varför har du inte det? Då, när jag skulle på en fest. Så jag sa, nej, jag trivs inte så bli uppsatt hår. Men jag behöver ingen stylingtips.
Sen har den här besattheten ökat.
Mm, men jag sa att jag har inte behov av stylingtips. Det har inte hjälpt hittills. Men nu är hon så frustrerad.
Ja, nu är ju inte ens trevlig längre.
Nej, för nu när jag har liksom ja, men sprungit eller hasat runt Lidingöloppet och cyklat. Men faktiskt, när jag cyklade Vätternrundan,
hade
jag
en
sidofläta.
Ja.
När hon säger, okej, nu ska du springa Vätternrundan. Nu har du ändå utsläppt hår. Jag bara, men nu, har jag en, nu orkar jag inte ens svara. Varför sätter du aldrig på hår? Varför sätter du som ett barn? Vet. Mamma, kolla här, mamma, kolla här, mamma, kolla här. Så har hon blivit.
Jag är besatt. Vi kan väl låta lyssnarna spekulera i varför Ann har håret utsläppt.
Mm.
Jag vet ju orsaken.
Mm. Det är dubbelorsak.
Det kan man verkligen säga.
Spekuläro.
Spekuläro. Ja. Oj, oj, oj. Här rasslar det på. Tiden den bara rusar när man har så himla roligt. Mm. Men det är inte klara riktigt än. Det behöver ni inte vara oroliga för.
Det vet man alltid som 90-talet. Tiden går fort när man har roligt. Och även nu. Typ så att det var inte så roligt.
Det var inte så roligt.
Sen 90-talet skämt. Ja, ja. Nu ska vi tipsa om den svenska serien Deg.
Mm, just det, som Levan Akin har varit med och skrivit manus på. Jag var ju med i hans första debutfilm, Katinkas kalas.
Ja, det var det faktiskt. Vi ska lyssna, lyssna lite på det här nu.
Katinka, du är bäst av alla.
Jag tror inte man kan applicera bäst av alla på konstvärlden.
För mig är du bäst i alla fall.
Det är som den där på Moderna med bara blå konst. Vad fan var det om? Det är som att bunta ihop judar i ett koncentrationsläger.
David!
Men varför ska alla som har gjort en blå tavla bara buntas ihop sådär? Jag tycker det är groteskt. Det finns ingen djup längre. Allt är bara yta liksom.
Du är jätteduktig skådis.
Tack, älskling.
Mm. Då får du fortsätta med
ibland.
Ja, hur som helst så handlar den här serien om Malou Sanders. Eller Malou Sanders. Det är Helena av Sandberg. Hon är en Lidingö-kvinna med hög svansföring. Som vi pratar om. Både bland sina vänner är hon liksom lite middle of the center och även sociala medier.
Precis, och det hon inte har berättat då för sina väninnor och publik, det är att Kronofogden är ute efter henne. Det är ju utmätningsparty som ska pågå alldeles strax. Hon är ju superbankrutt.
Precis, och det, hon håller verkligen på bokstavligen krackelera. Det är mycket närbilder med sig och tofsar och liksom rufsigt hår och tårar. Det är en väldigt bra, autentisk, sann bild av en människa i förfall. Inför sig själv, inte inför någon annan.
Vi från Kronofogden.
Men kom in alltså.
En månad, då klarar jag det.
Kan ni bara göra det ni ska göra och komma ut? Min son står där borta, förstår ni? Min son.
Vad vill ni ha?
Som din fint.
Satte du din hand?
Uppe!
Ja, hörru, försök få tag på din jävla snubbe, men han gömmer sig på isen. Jag pratar lite bara.
Hey. Jag måste lämna landet.
Du måste bara få dem att fatta att de där jävla pengarna är borta.
Jag har dem.
Vad sa du?
Pengarna. De är kvar.
Och så är Bianca Kronlöf som spelar en ensamstående mamma som är ihop med en bankrånare som sitter i fängelse.
Ja, de är väl inte ihop, eller ja. Oklart.
Ja.
Det är slut i alla fall på grund av att han är i fängelse, men hon är ju hans bojor, så kan man väl säga.
Precis. Hon heter Liana Järvinen. Och hon snattar och liksom, ja, sitter hemma ganska mycket och försöker hanka sig fram med sin gulliga lilla dotter Heaven. Det är ganska socialrealistiska liksom scener. Det är ganska ovanligt.
Men jag tycker också att det är så roligt och bra stylat, för man tror ju på dem. De är verkliga, de här karaktärerna. De finns ju.
Precis, och förutom den då underfundiga titeln Deg, så är det ju så att ja, deras vägar korsas då på ett sätt, men Helena Sandberg får då hittar, när hon sitter och ska meditera ute i skogen, så ser hon ett snöre och hittar då 47 miljoner kronor. Och kan nu direkt gå tillbaka till sin höga svansföring. Och,
det var också roligt att Swady, den nya komedin, filmen utav vad heter hon, Claudia Conchagalli och Manuel Concha, att ja, själva den här väskan med pengarna hittades på exakt samma sätt. Det måste ju alltså ha skett på olika
planhalvor. Ja, märkligt.
Ja.
Men ja, hur som helst, så det är så roligt också när hon hela tiden säger, tar ni cash förresten? Tar ni? Det är inte så många som gör det längre. Ja, ja, men det är en ganska snurrad komedi och
mycket sevärd, finns på SVT.
Precis.
Väldigt rolig. Jag tycker om hela premissen när de byggde ihop de här två kvinnornas världar. Och hur de indirekt de till slut börjar avslöjas för varandra.
Båda jag tycker är jävligt bra.
Jättebra,
och min gamla favorit, Johan Hedenborg från Lackalänga.
Ja. Alltså, han spelade ju också en ond jävel i, var det Rederiet han var med i?
Ja, det var det. Ja. Men nu är han farsan då till Biancas kille eller vad det är, som sitter i finkan. Han är gullig.
Mycket gullig. Ja, nästan alla avsnitt finns ute nu på SVT Play, så kolla är vårt tips. Jag bad ju er lyssnare komma in med era dilemman till oss, och de ska vi nu hugga tänderna i. Det var ju väldigt många frågor här som blev riktade till oss. Jag ser att de kanske missförstod det här, men vissa, ja, det är lite olika tolkningar. Okej, ja, men nu kommer in lite olika frågor här, så vi går igenom lite olika. Det här var ju så rafflande. En person här som påstår sig vara då lesbisk i en heterosexuell relation med ett gemensamt barn, men uppenbarligen trivs i det. Hur ska man agera?
Jag har en kompis som hamnade där.
Nej.
Så var det.
Och så var det slut.
Nej, men hon levde i en heterosexuell relation som tog slut. Ja, men så här, har alltid varit ihop med killar, och sen så blev hon liksom dunderkär i en tjej.
Oh my god.
Ja. Och det var bra, de gifte sig. De
hur kan man liksom bara få tryckt bort det? Jag fattar inte. Men ja, skitsamma, whatever.
Men det blir inget konstigt.
Nej, men jag bara så väntar på att jag ska gå och bli kär i en tjej, så blir jag aldrig det.
Nej, men det är kanske för att du går och väntar.
Ja, jag måste vara på andra sidan kurvan.
Ja, men jag tror verkligen på det, att man blir kär i en människa. Är det rätt tillfälle och man känner sig liksom, vad fan, livet är kort, let's go. Då tror jag så här, då är det nog 50-50 vem man blir kär i.
Ja, det kanske är så. Mm.
Hur som helst, de blir kära och gifte sig och skaffade två barn. Och sen så började min kompis känna så här, åh, vad jag längtar efter kurv.
Nej.
Och det där att få känna sig lite lite. Ja, vi går tillbaka till gamla jävla kriterier och liksom mans...
Men är man verkligen... Ja, men, ja, för jag tänker ändå, guldflator är ju guldflator.
Guldflator, alltså, skulle jag ju gå på dig med, du vet.
Ja.
Men guldflator är alltså någon som inte har legat med någon kille, kanske inte alla vet.
Precis, det kanske vi bara ska.
Men då kanske det är svårare om man är guld, eller det kanske är kanske man blir ännu mer frestad. Men det som hände var att hon kunde liksom inte hålla tillbaka sin längtan efter killar, så hon var lite otrogen faktiskt. Det var ju inte mitt tips, ops. Men det slutade med att hon kände så här, gud, det där var nog kanske bara en revolt eller ett liksom spännande experiment. Jag är verkligen heterosexuell.
Så för det är ju många som det är många som gör den där liksom äventyret till den andra sidan och sen kommer tillbaka.
Mm. Och det är faktiskt bra, för man är dubbelt så många.
Ja, men jag har ju levt med en del män som har liksom haft manliga relationer innan mig. Om jag är riktigt där, så har jag inte stört mig alls.
Men de har väl också stått för det? De har inte känt någon skam för det?
Nej, 100% inte. Det var värre
liksom. Men varenda kille har väl någon liten liksom homosexuell erfarenhet? Herregud, tror du inte det? Ja, nej, men jag tror att det spelar ingen roll om det är en heterosexuell relation eller homosexuell relation. Eller bara när man känner att det inte är rätt, då är det ju inte rätt. Då finns det inte så mycket mer att säga. Kämpa på med. Och jag tänker att jag ska gå tänka mer så, att det var fint, lite som den där låten Starkare.
Ja, men hon är ju lesbisk i en heterosexuell relation. Ska hon liksom gå över till andra sidan?
Ja.
Men det kan ju komma med konsekvens.
Ja, men då får du göra det. Man måste leva autentiskt utan skam.
100%, men ska hon säga det kanske till sin man? Eller kommer det att förgöra förhållandet? Eller kommer han acceptera det?
Det här är så spännande. En kompis till mig skrev faktiskt på Karin och Issas podd när de pratade om... Ja, de pratade om... jag tror att de pratade om någon som hade blivit... liksom, ja, blivit en hemlighet. Liksom. Och då skrev den här tjejen som jag kände lite... Ja, hur tror jag att det känns för mig och min mamma? Min pappa har blivit kär, blev kär och lämnade min mamma för en man efter 33 år.
Mm.
Och hon kände sig så liksom, de kände sig så förda bakom ljuset. Och det var så här, men, det är så här, man, till slut så kan man inte leva i en lögn längre. Man måste vara det man är och släppa skammen och bli lycklig. Så att det, så här,
det kommer sippra hur som helst.
Ja, du får säga som det är och liksom...
försöka få honom att acceptera. Det är inte lätt.
Nej, för jag tänker, du kan ju kolla på Brokeback Mountain när Michelle...
Det kanske inte är den bästa referensen. Det kanske man blir livrädd.
Jag tänker på den kanske en gång i månaden.
Det är sant.
När Michelle Williams då ska ha sex, som ändå var hennes dåvarande man också, vilket är Heath Ledger. Och han vill alltid ta henne bakifrån.
Mm.
Och så har de druckit lite vin och käkar middag, och så ligger de och så här, jättehärligt.
Men tar han inte henne i prutten? Är det inte det som är grejen? De har väl bara gjort det bakifrån.
Ja, men precis. Men det kanske är både prutten och bakifrån, jag vet inte.
I min värld är det bakifrån.
Det märker man ju inte ibland.
Nej.
Jo, det gör man.
Jo, tack.
Jo, tack, det gör man.
Som en skrämd katt.
Oj, den hamnar fel. Hur som helst, så precis när hon tror att han ska stötta in henne när de har ett förspel, så vänder han på henne.
Mm.
Och du vet, det är så förnedrande. Och hon vet, och han vet. Och jag tycker så här... två människor ska inte behöva vara olyckliga för att man ska spela rollen av någonting som bestämdes för tusentals år sedan, att det ska vara så kvinna och man ska vara på det sätt.
Eller när man blir ihop.
Jag vet inte, säg det bara och se vad som händer. Det är med vårt råd.
Nu får vi till dig och mig här, Ann.
Ja.
Byta man eller byta barn med varandra.
Okej, okay, men kommer det kommer vara beständigt.
Va? Men...
nej, vilken hemsk.
Alltså, byta man eller byta barn?
Nej, vilken dålig fråga.
Jätterolig fråga.
Det är
jag vill inte ha dina snorisar.
Nej, jag vill inte dina. Gud, vad
jag vill inte ha Mattias. Dottern.
Jag vill inte ha Nor. Okej, men vi måste ändå svara.
Och
men då är det så här, då är det statiskt. Alltså då är det så här, då byter vi. Så måste
jag. Ja, men då tar jag Mattias.
Ja, då tar jag Joel.
Fy fan, alla jag kan ju för fan inte byta ungar. Aldrig.
Nej.
Jag älskar ju Frasse i och för sig.
Ja, jo, men älskar, du måste ändå leva med honom resten av livet.
Jag var ju ändå onda häxan så många år.
Och sen älskar han
det. Ja, det är så trist alltså. Men det
är roligt när jag så här, håller studenten för Penny. Jag bara... jag vill älska dig, du. Nej, vi får byta med.
De
är ändå lite
lika. Joel kommer gråta.
Ja, Mattias också. Eller?
Joel, du är lite jobbig grej, men jag har bytt bort dig mot Mattias. Du ska från och med nu bli ihop med Ann.
Nej.
Va?
Nej.
Du vägrar?
Ja.
Varför?
Men varför? Va? Jag vet inte, vadå? Tomanna säger också va?
Du kommer ju jättebra, vi är fem grabbar där borta.
Och sen är väl Costa Rica.
Jag följer med Joel.
Ja, fan.
Jag måste okay, gå här, vänta, jag måste gå och kissa, bajsa och duscha efter den här frågan, så att vi får ta en liten jingle.
Nu är vi tillbaka och hämtat oss från chocken utav otroligt rolig fråga. Nu har vi fått en annan fråga här. Din bästa kompis bjuder in till 40-årsfest. Ett tag senare kommer syskonens inbjudan till deras fest. Båda är liksom hög svansföring. Och den ena 40-årsfesten som jag förstod det är riktigt glammig, och det är även syskonens tillställning. Så det är liksom välja mellan bra och bra.
Men blod är alltid tjockare än vatten. Du vet, min syra skulle aldrig mer prata med mig om jag valde bort den för en kompis.
Nej, det går ju nästan inte.
Så det var inte så svårt. Tack för det.
Ja, varsågod. Drömjobb, drömstad, drömlön i annat land eller den stora kärleken i nuvarande stad / land?
Med facit i hand väljer jag alternativet.
Utomlands. Stick utomlands.
För jag hade ju det alternativet. Flytta utomlands, plugga med mina bästa kompisar, är roligt, men stannade hemma och skaffade barn. Och det hade jag ju aldrig gjort idag. Så är det. Du då?
Så är det. Nej, alltså jag hade ju, jag fattar inte. Jag hade också så här möjlighet att sticka till New York och plugga manus för liksom 15 år sedan. Och valde istället att ta ett jävla rövjobb och stanna kvar med en snubbe som var otrogen. Det var ju skitbra val faktiskt.
Och lyssna på det här noga, det vi säger.
Vi kan prata, vi är
killar, killar finns alltid. Mm. Och det är liksom, det är inte jättestor skillnad på dem i slutet när jag är ledsen.
Nej. Endast leva med mannen ni har i 5 år till, eller inte träffa honom på 5 år och sen bli ihop.
Alternativ 2, vad då, ska han dö? Ni ska 5 år, det går ju på en dag. Hela livet går ju på en dag. Nej, jag får inte se honom på 5 år. Det kan bli skönt.
Jag kan fan välja alternativet. Ja, nej, men det var väl det den här veckan helt enkelt.
Och ni som vill se då Brené Browns sårbarhetsföreläsning, hon har gjort 2. Hon har också skrivit flera böcker. Hon har ju mjölkat kossan ur stian på sig och fortsatt på det här ämnet. Men jag tycker hennes första föreläsning är jävligt spännande, för hon berättar om att hon själv forskar kring det här, och sen så bryter hon ihop bara för att hon inte klarar av att vara sårbar.
Ja. Mycket spännande. Men du, nu är det dags att avrunda. Tack för att ni har lyssnat.
Ja, vi hade kul. Hoppas ni också hade det.
Kram, kram.
Puss och kram.